sitt folk, där möter han det sina, en evig kärlekstång. Räckes Guds frälsning, räckes Guds frälsning, mot den som sig ångrar och tror. Tro under himmelens sky,
det känns stort för mig att få stå här och tala om något så väsentligt som syndernas förlåtelse. Det är nästan så att jag känner det för stort att jag skulle stå och tala om något så stort. Ytterst så handlar det ju om den allra största hemlighet i vår kristna tro. Och må vi be Gud att han ger oss sin nåd och sin ande så att vi får öppnade ögon för denna stora hemlighet, detta stora som har med vår frälsning att göra, så att det inte bara blir någonting vi talar om utan också något som vi får syn på i tron och kan liksom ta till våra hjärtan som det helt väsentliga för vår tro, vår frälsning och vår salighet. Ska vi alltså inledningsvis be i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi tackar dig vår Gud att vi får samlas i ditt namn och ber att du för ditt namns skull, i vilket namn vi är döpta, öppnar det som är det allra innersta i förbundet mellan dig och oss, nämligen det som har med syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod att göra. Låt oss få öppnade ögon och hjärtan för detta. Amen. Ja, vi hör ju ofta nattvardens instiftelseord varje gång vi firar nattvarden. Och jag har ju då fått mig föranlett att tala om det som handlar om bägaren, kalken till syndernas förlåtelse, om nya förbundets bägare. Och jag nöjer mig därför, eftersom jag nu har denna del, med att läsa den senare delen av det som vi känner som instiftelseorden. Det ord som lyder så: likaså tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är ett nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Nattvarden är det nya förbundets måltid. Det är en måltid där förbundet mellan Gud och människa manifesteras. Till en förbundsöverenskommelse hör en gemenskap mellan två parter. En måltid. I det här fallet så handlar det om en måltid som Gud själv har instiftat, där det nya förbundet bekräftas för oss på nytt. Och detta förbund har Gud å sin sida slutit i Jesu blod. Det nya förbundet, det förbund som vi genom dopet blivit inlämnade i, det förklarar på en och samma gång oss alla i oss själva fördömelsevärda syndare och rättfärdiggjorda och förlåtna i Jesu namn och blod. Därigenom att Jesus dött för våra synders skull, utgjuter sitt blod för många till det bestämda syftet att vi skulle ha syndernas förlåtelse. När Gud ger oss frälsningens bägare att dricka så konkret i den heliga nattvarden, så ska vi ha i bakhuvudet, i åtanke, vad det ville säga för Jesus själv. Att han, för att kunna ge oss att dricka av frälsningens bägare, måste genomlida. I Bibeln talas det om vredens bägare. Gud utgjuter vredens bägare över syndaren som står honom emot. Det är alldeles tydligt att den människa som lever oförsonad med Gud lever under Guds vrede. Och vi finner den verklighet som komma skall på den yttersta dagen upptecknad i Uppenbarelseboken kapitel 14, vers 9 och följande. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Det är mot den bakgrunden som Jesus ger oss att dricka av frälsningens bägare. Han har själv tömt vredens kalk eller vredens bägare helt ur botten. Och han har gjort det i vårt ställe. Han har utstått straffet för våra överträdelsers skull. Och han har utgjutit sitt blod till syndernas förlåtelse. Det var inte möjligt för Jesus att slippa den kalk som han bad sin fader om att få slippa där i Getsemane. Just därigenom att Gud för Jesus skull ville ge oss syndare nåd och förlåtelse. Det nya förbundet, det har Gud slutit i Jesu blod. En gång för alla. En gång för alla människor och för alla tider. Och därför räknar aldrig Gud med någonting hos syndaren som skulle kunna uppväga och liksom generera människan Guds nåd, syndernas förlåtelse, frälsning och himmel. Syndernas förlåtelse, det är ett faktum i Jesu blod som inte har med människans ånger att göra. Som inte har med hennes syndabekännelse att göra. Och som djupast sett inte heller har att göra med människans bön om förlåtelse att göra. För Gud förlåter inte synden för människans bön om förlåtelse. Då skulle vi inte ha syndernas förlåtelse. För vi ångrar aldrig rätt våra synder. Och har aldrig en rätt syndabekännelse. Och aldrig en rätt bön om förlåtelse. Gud å sin sida behöver inte vår ånger, vår syndabekännelse och vår bön. Han behöver inte den för att förlåta. Han har fått vad som krävs för att förlåta. Ett försoningsoffer där Jesus har bett för oss. Bett om att Fadern skulle förlåta syndaren helt av nåd. Så kan Gud vara nöjd med Jesu försoningsoffer och därigenom inbjuda till gemenskap i det nya förbundet. För han är överens med sig själv om att kunna bjuda syndare till bords med sig. Och är Gud överens med sig själv, så får också du vara överens med Gud och komma till nattvarden och bli välsignad och ha gemenskap med din Gud och skapare. När jag förberedde detta så kom det för mig att när jag nu talar om detta med syndernas förlåtelse på detta sätt, så kan ju detta uppfattas som en möjlighet till att nåden kan missbrukas. Och det är jag fullt medveten om. Och då vill jag stryka under detta att syndernas förlåtelse, det måste predikas på ett sådant sätt att det kan missbrukas. För annars kan det inte brukas av den som har behov av syndernas förlåtelse. Om man villkorar nåden så kan den aldrig brukas av den som verkligen behöver befrielse från bundenheten under synden. Och därför kan man aldrig värja sig för missbruket av nåden. Bara varna för det. Förkunnarens ansvar ligger ju på detta, att förkunna lag och evangelium på ett sådant sätt att den som i sig själv är helt förlorad, hjälplös, andligt död, utan förmåga att på något sätt skapa andligt liv, vågar komma till nattvarden i tro på att Gud i Kristus Jesus ser med välbehag och har fött människan så att säga på nytt genom Jesu död och uppståndelse. Och därför inte se efter pånyttfödelsens verkan eller tecken hos sig själv. För många kan tvivel uppkomma huruvida ens synder är förlåtna. Jag fick ett sms nu för några minuter sedan. En i församlingen som önskar få tala med mig om något som gäller förlåtelse. Så konkret. Man kan frukta att bedra sig med en falsk tröst. Man kan minnas gamla synder och plågas av detta och frukta för att man bedrar sig, som sagt, med en falsk tröst. Och det är i och för sig gott och väl att man fruktar för att bedra sig med en falsk tröst. För en falsk tröst leder inte till någon salighet. Men den sanna trösten för en människa som oroas av sina synder, den är ju detta att Gud själv tillsäger människan: dina synder är dig förlåtna. Och på det sättet skapar vad orden säger. Och detta sker ju i den direkta avlösningen. Det sker genom evangeliets förkunnelse. Och det sker i sakramenten. Och får människan på det sättet nåd att tro sina synder förlåtna i Jesu namn och blod, så finner hon ju i nattvarden försäkran därom och växer genom själva firandet av nattvarden till i tro på Guds fria, villkorslösa nåd. Och därför kan man säga att till nattvarden inbjuder Herren syndare att komma, inte därför att de i djupa sätt är syndare, utan därför att de är benådade syndare. Att de har en evig förlåtelse i Jesu blod. Det är inte en förtjänst att jag kommer därför att jag är syndare. Min förtjänst, den har jag i vad Jesus har gjort för mig. Och min värdighet att komma till nattvarden, den har jag ju därigenom att jag ger Gud rätt i vem jag själv är. Helt hjälplös och förlorad i mig själv. Fördömelsevärd i mina synder. Men också ger Gud rätt i fråga om att jag är värdig att komma för Jesus skull, som utgjutit sitt blod till syndernas förlåtelse. Med detta sagt så vill jag också säga att det är ju inte själva ätandet och drickandet i sig som ger syndernas förlåtelse. Och därför skulle jag också kanske vilja understryka att själva nattvarden i sig är inte ett måste, en lag som vi måste uppfylla för att få kalla oss kristna. Men med det sagt så vill jag också säga, när Guds förbund med oss uteslutande bygger på att Jesus har utgjutit sitt blod till syndernas förlåtelse, varför då inte fira nattvard ofta? Jesus säger ju inte om bägaren: drick inte för ofta av den. Utan han säger: drick av den alla. Så ofta ni gör det till min åminnelse. För att här något illustrera vad som kan hända om man inte går till nattvarden för ofta, så vill jag ta ett konkret exempel som jag själv har fått uppleva i min pastorala tjänst under de åren som jag har fått vara verksam. Det var så att jag kom i kontakt med en kvinna. Hon dök upp på symöten och lite såna här, vad ska vi säga, perifera tillställningar. Jag kände henne inte så ingående, men hon blev sjuk. Hon blev dödligt sjuk. Och jag kände mig föranledd att åka till henne. Hon hade ju ändå kommit när jag hade symöten och kunnat predika i sådana sammanhang. Och jag visste egentligen ingenting om hennes liv. Och så började jag tala om detta med döden och evigheten. Och så märker man på henne att det finns någonting som binder henne. Hon ser på andra som kan ha en stark tro. Själv kan hon inte tro. Och efter att jag samtalat en stund med henne så kommer det fram någonting. Hon hade varit gift, ett mänskligt sett lyckligt äktenskap. Så lyckligt som man kan tänka sig om man är gift med en ateist. För han var ateist, hennes make, och han var nu död. Han hade alltid tillåtit henne att gå till kyrkan, att vara engagerad i kyrklig verksamhet. Men så berättade hon för mig, det fanns en sak som man ofta återkom till. Du gick väl inte till nattvarden? Allt fick hon vara med om när det handlade om kristen verksamhet. Och det var kanske inte så farlig predikan hon fick höra heller, så att säga, farlig i den andevärlden. Men nattvarden, där var hon bunden. Och nu hade hon inte gått till nattvarden på 70 år. Och tillåt mig att dra en parallell till den 70-åriga fångenskapen. Här fanns en bundenhet som pågått i 70 år. Och inte skulle jag vilja säga att hon för den sakens skull i alla fall inte hade missbrukat nattvarden. Utan tvärtom skulle jag vilja säga, det är ju i allra högsta grad ett missbruk av nattvarden. Att inte därigenom ha velat gå till nattvarden. Trots att hon hade velat bekänna sig som kristen. Och nu var hon vid sitt livs slut. Det var första och sista gången jag kunde komma till henne i sitt hem. Och jag hade liksom för mitt inre fått för mig att jag ska ta med nattvardskärlen. För jag ville ändå komma med detta väsentliga. Och om möjlighet gavs fira nattvard. Och så fick det ske, det undret, att Herren stod vid hennes hjärtas dörr och klappade på. Och när jag senare fick ha begravningen till henne, så kunde jag inleda med de orden från Jesus själv. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren för mig, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Nu fick vi anledning att sedan hon blivit löst ifrån sin bundenhet och vågade se på Jesus, vad han har gjort för oss, att fira nattvard hemma där som hon levt med sin make som bundit henne i alla dessa år. Och så var det bara Kristus, den himmelske brudgummen, som skulle in i hennes liv. Och så fick det på det sättet bli något i allra högsta grad välsignat att fira nattvard. Förvisso kan man ju också säga så här, om man vänder på det, att det finns en fara i att hamna i ett kanske också slentrianmässigt firande av nattvarden. Och det i sin tur kanske har att göra med i vilket sammanhang, i vilket forum nattvard firas. Det är självklart inte så att vi ska ut på festivaler och Svenska kyrkan ordnar mässor på Pite havsbad och så liknande. Där man är ute och festar och så bjuds det ut till nattvard. Nattvarden hör ju hemma i församlingens allra innersta mitt. När församlingen kommer samman i Jesu namn omkring ordet och sakramenten. Där herden, som vi har fått höra om, också har en viktig funktion att se människan så att det inte blir ett missbruk av nattvarden. Självprövningen är ju en väsentlig sak som kanske ofta egentligen kanske behövde understrykas oftare, betydelsen av att pröva sig själv. Men det skulle jag också vilja säga är inte bara någonting som skulle ske inför nattvarden, Utan självprövningen har ju sitt värde varje dag i en daglig omvändelse. Tillbaka till förbundet, tillbaka till dopets nåd och syndernas förlåtelse. Och även om inte nattvard nödvändigtvis kanske måste firas varje dag, så vad grundar jag min tro på, mitt hopp, om inte detta? Att jag för Jesus skull och i hans namn och blod får ha mina synder förlåtna. Och varje dag kan vara beredd att ta emot honom, inte bara i nattvarden, utan i härlighet. För ytterst handlar ju nattvarden inte om ett gift där vi möter Herren till dom, utan där vi möter honom som är vår frälsare och som också pekar fram emot den dagen då han kommer i härlighet och vi för hans namn och blods skull får gå in i den himmelska härlighet där vi får fira den stora nattvarden i himmelen. Men det skulle jag vilja säga, sätta punkt och överlämna därmed ordet till Bengt.
La oss også nå kort be sammen. Vi ber deg, gode Gud og Far i himmelen, at du sender oss din ånd, slik at ditt ord slår rot i våre hjerter, og vi kan tro dine løfter, vi som får leve i den nye pakt. Vi ber deg, foren oss med Herren Jesus og med hverandre. Amen. Se, han spiser sammen med tollere og syndere. Slik kritiserte de Jesus. Ja, og hva så? For oss postmoderne mennesker er hvem vi spiser med enten tilfeldig, eller det befinner seg et eller annet sted på skalaen mellom festlig og spennende og kjedelig og plagsomt. Men forpliktende for hvem vi er, vil vi ikke oppfatte vårt selskap ved bordet. Slik er det hos oss, men slik var det ikke på Jesu tid. Både fariseerne og Jesus så det slik at fellesskapet i et måltid innebærer et forpliktende fellesskap mellom dem som spiser sammen. Og derfor forarges fariseerne over Jesu bordfeller. Og derfor gjør Jesus seg rimelig demonstrativt til ett med de tvilsomme typene han sitter til bords med. Det ligger ett förvarsel. Ett förvarsel om vedvarende glede av bordfällskapet när en av dem som sitter till bords med Jesus utbryter: salig är den som får sitta till bords i Guds rike. En fälles identitet och ett bordfällskap ut över tid och rum omgir de som sitter tillsammans till bords i påskemåltidet. Måltidet som hörer ulöseligt samman med Israels folkets utgång från Egypt. Påskemåltidet, det ger fälles identitet. I påskemåltidet, slik vi känner det från judiska kilder, skall en efter att Exodus-fortellingen är genfortalt si: i var generation skall en var se på sig själv som en som personlig är fridd ut av Egypt. Slik står det skrevet: den dagen skall du si till din son: detta är till minne om det Herren gjorde för mig då jag drog ut av Egypt. Det var alltså inte våra förfäder som den helige, välsignet vare hans namn, förlöste från Egypt. Nej, han förlöste också oss samman med dem. Slik står det skrevet: det var oss han förte ut därifrån, för han ville leda oss in i det landet som han med ed hade svorit våra fedre och gitt oss det. I påskemåltidets bordfällskap blir de som spiser samman ett med dem som bröt upp från Egypt och vandrat genom örkenen. Så ser vi alltså att synen på måltider som fällskap, det skiljer sig markant från våra allmänliga föreställningar, och att påskemåltider står i en särställning där deltagarna vet sig att vara en av dem som gick ut av Egypt. Och så spör vi i lys av dagens temaformulering: är det detta nattvard och gemenskap innebär? Utan att svara direkt på spörsmålet ännu. Det var nettopp i ett påskemåltid samman med disciplerna att Jesus tog ett bröd, tacket, bröt det och tydde radikalt och anstötelig nytt: ta detta och äte. Detta är mitt legeme som gis för dere. Det är knappt möjligt att övervurdera överraskelsesmomentet i detta ladade ögonblicket på den övre sal i Jerusalem. Vad i all världen skulle detta bety? Jesus hjälp sina discipler och oss i riktning av att förstå det då han tog välsignelsens beger och fortsatte: drick alla av det. Detta är den nya pakt i mitt blod som utöses för dere till syndernes förlåtelse. Nyckelordet är en ny pakt, som vi också hörte i det förra kortföredraget. Jesus lägger an Mosebok 24 som en tolkningsramme runt det han nu företar sig. I an Mosebok 24 berättas det om paktslutningen på Sinai. Nästa morgon stod han, alltså Moses, tidig upp och byggde ett alter like vid fjället och reiste 12 steinstøtter för de 12 Israelstammene. Siden sendte han ut noen unge israeliter. De bar fram brennoffer och slaktet okser till måltidsoffer för Herren. Moses tog halvparten av blodet och hällde det upp i skålene. Den andra halvparten stänket han på altaret. Så tog han paktsboken och läste den upp för folket, och de sa: Vi vill vara lydige och göra allt det Herren har sagt. Då tog Moses blodet, stänkte det på folket och sa: Detta är blodet som hörer till den pakten Herren slutter med dere, på grundlag av alla dessa ordene. Så gick Moses och Aaron, Nadab och Abihu och 70 av Israels äldste upp på fjället. Där fick de se Israels Gud. Under hans fötter var det som ett gulv av safirsten, klart som himmelen själv. Men han löftet icke sin hand mot Israels geveste män. De skuet Gud, och de spiste och drack. Vi ser här att Moses besörger ett måltidsoffer. Och ulikt annan israelitisk offerpraxis får de personerna det offres för i detta speciella offere också kontakt med blodet, med Sinai-paktens blod. Till paktslutningen synes det också att höra att folkets representanter spiser av måltidsoffere och dricker för Herrens ansikt. Vi kan inte här gå in i detaljerna, tiden vår är kort, men vi slutar oss till nytestamentaren Sverre Ålen, som konkluderar med att Jesu instiftelse av nattvärden må förstås som ett paktsslutningsmåltid. Denne kalk är den nya pakt i mitt blod. Efter Jesu befaling skall detta måltid gentas. Gör detta till min ihukommelse, till min anamnesis. Selv om vi nå har sagt att nattvärden är ett paktsslutningsmåltid, så har vi ännu inte gått verkligen in i spörsmålet om gemenskap eller fällskap knyttet till nattvärden. För vad innebär det att spise av offermaterien, och spise Jesu offrede legeme och dricka hans offerblod som blev utöst för disciplerna till syndernes förlåtelse, som vi har hört så tydligt? Aposteln Paulus utlägger detta i 1 Korinterbrev 10:16. Välsignelsens beger som vi välsigner ger det oss icke del i Kristi blod. Brödet som vi bryter ger det icke del i Kristi legeme. I bägge spörsmålen här brukar aposteln ordet koinonia. Ett ord som vi i missionsprövens sammanhang är blivit svärt så förtrolig med. Och vi ser att i bägge sättningarna brukar aposteln ordet koinonia icke samman med människor, men samman med ting, med saker. Och dessa ting eller saker, ja, de står, om det vill tillåta lite grammatik, de står alltså i genitiv. Kristi blods koinonia, eller Kristi legemes koinonia. Hvordan ska vi förstå detta uttryck med någonting sitt koinonia, någon saker sitt koinonia? Det som på grekisk väl ville hette koinonia tini. Ett närmare studium av oldkirkens språkbruk visar oss att när det är tal om sakramentet talar man alltså icke om personernas koinonia, men alltså det att ha fällskap med någon personer. Nej, i sammanhängen med sakramentet talar man om att vara i fällskap med noe eller ved noe. Kanske kan vi översätta det med att få part i noe eller att ha part i noe. Akkurat dette forholdet kommer tydelig til syne hos denne kirkefederen som heter Kyrill av Jerusalem, når han introduserer nattverden for deltakerne, for dem som skal komme til nattverd. Han skriver, etter at du får koinonia, eller del i, hvilken ting? I Kristi legeme. Gå så videre til kalken med blodet, så du gjennom blodet også får din del i Kristus. Det er sitert etter Werner Ehlert, ikke direkte hvis dere lurer på det. I 1. kor 10 ser vi også det talende trekket i de følgende versene fra der vi leste, at koinonia byttes ut med et annet ord, som også betyr å ha part i. Og disse to brukes om hverandre, slik at vi skjønner at koinonia ikke trekker i retning av vår norske og svenske bruk, fellesskap med hverandre, men i retning av å ha del i saker, i noen særlige ting, nemlig Kristi legeme og blod. Så vårt spørsmål på om hva det innebærer å spise av offermaterien, så kan vi konkludere med den samme Werner Ehlert, å se på sakramentet som å få del i Kristi legeme og blod, er like gammelt som den teologiske fortolkningen av sakramentet i det hele. Men vi må videre. I 1. Korinterbrev 10:17, altså det følgende vers, fører apostelen tanken videre og utlegger hva det innebærer å få koinonia i, få del i Kristi legeme og blod. Hør nå bare. Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i koinonia i det ene brød. Dette møter vi igjen hos Ignatius, kirkefaderen Ignatius, selv om det hos ham er knyttet til det ene beger, og sånt kunne vært en del av den forrige forelesningen. Bruk nidkjært den ene evkjaristi, skriver han, for den er vår Herre Jesu Kristi ene kropp, og det ene beger for å bli gjort til ett ved hans blod. Og videre gjennom kirkefedrenes nattverdteologi kan en spore hvordan de samstemmer i dette. De forstår det gjennomgående slik at det er sakramentet som bringer dem som får sakramentet sammen, som binder deltakerne i sakramentet sammen. Og særlig tydelig kommer sammenhengen som vi har pekt på nå, mellom vers 16 og 17 i 1. Korinterbrev 10, tydelig fram hos Chrysostomos, som etter en detaljert gjennomgang av de to versene konkluderer: vi har alle fått del i det samme brød. Hvis vi er av det ene og samme brød, da er vi alle blitt ett og det samme. Nattverden gjør oss altså, jeg tror nesten vi må våge å si, kroppslig til ett. Den forener alle personene med Kristus. Men gjennom det forenes også alle personene med hverandre til ett legeme. Ut fra dette følger også den paulinske formaningen til gjensidig kjærlighet, som vi også kan finne ikke bare hos Paulus, men hos kirkefedrene også. Men nå må vi snakke om de helliges samfunn. For hvilket lys kaster det vi har sett over nattvær og fellesskap, eller nattvær og gemenskap? Og man kan spørre slik, peker ikke selve den apostoliske trosbekjennelse på at dette er et personfellesskap når vi bekjenner de helliges samfunn? Føres vi ikke med de hellige samfunn tilbake til det måltidsfellesskapet som vi begynte med? Vi må gå en liten omvei. Fra gudstjenestelivet i den østlige delen av Romerriket, i Østkirken om en vil, var alle kristne vel fortrolige med ropet som lød før nattværen. Det hellige for de hellige. Ta hagia tois hagiois. Men hør her, litt mer grammatikkfinesser. Ta hagia, som ser ut på gresk som et flertall, og som høres på norsk og svensk ut som en entall, det hellige, er totall. Som vi også kjenner det fra andre språk, for eksempel fra nordsamisk, som har entall, totall og flertall. Ta hagia, tois hagiois, viser da til de to hellige ting, nattværelementene. De to hellige ting for de hellige. Nå er det slik at forløperen til den trosbekjennelsen som vi kaller den apostoliske, etter alt å dømme var formulert på gresk. Og ut fra de eldste latinske oversettelsene fra før Hieronymus sin tid, altså før 370-tallet er vi da, må ledde de hellige samfunn ha vært på gresk ton hagion koinonian, altså koinonia sammen med genitiv. Og det blir mye grammatikk, folkens, men vi greier dette, gjør vi ikke? Koinonia sammen med et ord i genitiv. Men nå hørte vi jo nettopp at koinonia sammenstilt med et ord i genitiv i langt de fleste tilfeller viser til ting og ikke personer. Og da er det også nærliggende å tenke den slutningen at dette uttrykket peker mot fellesskap eller delaktighet, ikke mellom personer, men i, hva sa vi, totall, fellesskap eller delaktighet i de to ting. Helliges er altså de to tingene, og samfunn er del i. Del i de to tingene. Det lå i den greske formuleringen av leddet vi kjenner som de helliges samfunn. Og dette bekreftes også av Isidore, abbed av Pelusium. Jeg må si at han er ellers ikke en av mine nærmeste bekjente. Men han er en yngre samtidig av Chrysostomos, og han er en mann som jobber veldig nøyaktig med definisjoner. Hans verk går ut på rekkevis med definisjoner. Og han skriver, koinonia er navnet på mottakelsen av de guddommelige mysterier. For ved dem mottar vi gaven å bli gjort ett med Kristus og delaktige i hans kongerike. Der har du de hellige samfunn. Gjennom oversettelsen av den tredje trosartikkelen fra latin har vi altså fått de hellige samfunn, men forstått ut fra 1. Korinterbrev 10:16-17 og ut fra den greske forløperen til tredje trosartikkel, så uttaler det leddet de hellige samfunn ikke seg om fellesskap mellom oss mennesker. Ikke direkte, men det handler om det fellesskapet som består i at man har den samme relasjon til de to hellige ting, Herrens legeme og blod, i nattværens brød og vin. Og nettopp gjennom det blir vi mange. som korn fra hvite åker til ett legeme. For vi har alle del i det ene brød. Jeg skal spare dere for et avsnitt til med grammatikk og litt andre argumenter, for tiden vår renner ut. Men jeg vil bare si mot slutten at den andre måten å tenke om kirken på, samfunnet av de hellige mennesker, er med dette ikke ut av vårt synsfelt. Vi møter det i den augsburgske bekjennelse i artikkel 7. De hellige samfunn, eller Congregatio Sanctorum. Og det er, sier Augustana 7, et sikkert og primært kjennetegn på kirken, som er nettopp de helliges forsamling, i hvilken evangeliet forkynnes rent og sakramentene rent og sakramentene forvaltes rettelig. Og denne tenkningen om kirken og om vårt fellesskap er også helt bibelsk og legitim. Men den ligger bare ikke i ordene «de hellige samfunn» i den tredje trosartikkel i den apostolske trosbekjennelse. Så kan vi si konkluderende. Vi ser og vi bekjenner. Gjennom Kristi legeme og blod i paktsmåltidet som Jesus innstiftet, får vi del i en fysisk, åndelig, gudskapt enhet. Vi er ett legeme, fordi vi spiser av det ene brød som er han, Herrens sanne legeme, gitt for oss til å spise, og vi drikker av den samme kalken som er Herrens blod, gitt oss for å drikke. Som Krysostomos sier det, vi har alle fått del i det samme brød. Hvis vi er av det ene og samme brød, da er vi alle blitt ett og det samme. Og så spør vi, kunne vårt fellesskap på noen som helst måte gripe dypere? Herre Jesus Kristus, vi priser deg fordi du ga ditt legeme og blod på korset for våre synders skyld. Og vi priser deg fordi du opprettet det måltidet hvor vi får bli ett med deg til syndenes forlatelse og ett med hverandre fordi du gjør oss til ditt legeme. Deg være ære i all evighet. Amen.